Vi börjar kunna den där gingen, eller hur? Så här uttrycker psalmisten i psalm 119, vers 68 till Gud. Att du är god och vad du gör är gott. Lär mig dina stadgar. Gud är god. Vi tror på en god Gud. Jag tror på det. I högsta grad teoretiskt och med åren mer och mer som en erfarenhet och en visshet i mitt innersta. Och jag vet inte vad du går igenom just nu, om det är lätt för dig idag att stryka under det påståendet att Gud är god. Eller om omständigheter i livet gör det lite svårare att se just nu. Men oavsett vad vi känner eller hur omständigheterna ser ut, så är Gud alltid god och vad han gör är gott. Jakob uttrycker det så här i sitt brev i första kapitlet, vers 17. Att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan. Från himlaljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är en god Gud som vi kallas att följa, tjäna och tillbe. En Gud som är alltigenom god. I honom finns ingen växling mellan mörker och ljus. Gud är god, på riktigt god. Och det är alltid sant. Det är en sanning vi kan bygga våra liv på. Som vi kan satsa allt på. Något vi alltid kan lita på. Att Gud vill oss väl. Han vill till och med det allra bästa för oss. Och det finns ju en återkommande bild i Bibeln, det finns flera återkommande bilder, men en är den av Herren som en god herde, Gud som en god herde. Och det allra mest kända stället tror jag är psalm 23 som vi ska gå till idag. Det är ju kung David som skriver den här psalmen, som själv var herde innan han blev kung. Han skriver så här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Det dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Det smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. En herdes uppgift, det är ju bland annat att ta hand om fåren. Kanske är främsta uppgiften en herde har faktiskt. Att föra ut fåren på bete, förse dem med näring, vila, beskydd, vad de behöver. Och Gud är en god herde som vet vad hans får behöver, som vet vad vi behöver. Jesus uttrycker det så här i bergspredikan i Matteus 6, 31 och framåt. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Så sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och gör det för inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Gud är en god herde som vet vad vi behöver och som bryr sig om oss. Det finns ingen bättre herde vi kan lyssna till och följa. Och kung David uttrycker det. Herren är min herde. Med andra ord. Herren är den som får leda mig. Den jag följer. Den som jag litar på kommer leda mig till vad jag behöver. När vi talar om Gud som en god herde så uppstår frågan. Låt jag honom leda mig? Vi har kanske lite svårare att associera till får och herdar, vi som inte lever i en sån kultur längre. Men fåren följde ju herden. Följer vi Gud? Litar vi på att Gud vet vad jag behöver? Och vart källorna finns som kan mätta mig på djupet? Eller vilka röster lyssnar jag till? Vilka röster följer jag som säger mig vart mina behov kan fyllas? I vers 3 så uttrycker David det så här, att han leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. I sin godhet för Gud leda oss på rätta vägar. Eller som du också kan översätta, på rättfärdighetens väg. I sin godhet för Gud regelbundet också för oss till omvändelse. Att vända om från vägar eller livsmönster som inte leder till det som är gott, det som är liv. Att justera den riktning dit våra val leder oss till. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 2:4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? När Gud som vår herde vill ändra riktning på något i område i våra liv, så är det för att Gud vill det bästa för oss. Gud vill att vi ska omvända oss från saker som inte är bra för oss, det som inte ärar honom. Personligen så tycker jag att det blir lite glättigt och påklistrat att tala om Guds godhet utan att också erkänna närvaron av livets mörker som vi alla har eller troligtvis kommer få erfara på olika sätt genom livet. I våra egna liv eller i våra närståendes liv. Det som inte får hända händer ibland. Och om Gud är god, varför kan då livet vara så mörkt emellanåt? För även om Gud är god så innebär det inte att vi automatiskt blir befriade från allt lidande. Bland annat för att vi fortfarande lever i en brusten värld som väntar på sin upprättelse och sin befrielse. Jag tror att det är naturligt för oss människor, och faktiskt kanske särskilt vi som lever i västvärlden, att fråga oss varför. Vi söker förklaringar, försöker förstå varför saker händer eller inte händer. Och även om det är fullt okej att ställa den frågan, så är faktiskt den frågan inte alltid så hjälpsam som vi kan tro. Och varför frågan är ju en sån fråga som vi troligtvis inte får ett fullständigt svar på denna sidan evigheten. Och kanske är det så på att andra sidan så är den frågan inte längre relevant. Men vi får absolut ställa frågor, men låt oss försöka att inte fastna i varför frågan. Det är inte alltid att det blir hjälpsamt. Gud är en god Gud, det tror jag. Och likt en god herde så har han omsorg om oss. Och även om vi inte förstår så kan vi välja att hålla fast vid den sanningen och vila i den sanningen. Att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom, ingen växling mellan ljus och mörker. Att Gud i alla situationer alltid kommer att vara närvarande med sin godhet, just för att han är god. Det finns ingen plats vi kan hamna på där mörkret är för mörkt för att Guds godhet ska hitta oss. Och det är sant oavsett hur det känns eller hur omständigheterna ser ut. Även i de mörkaste stunderna i ditt och mitt liv så finns Gud där. Den gode herden finns där hos oss och med oss. Och David beskriver det så här i vers 4 i psalm 23. Att inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Värt att notera att det är i dalen som Gud blir ett du i salmen. Först talar om att Herren är min herde. Han leder mig. Men i dalen så blir Gud ett du för David. David var ju själv herde som sagt innan han blev kung, och han hade kanske troligtvis som en fåraherde bokstavligt vistas i mörka dalar och sett vad som hände med fåren där. Att de tyr sig till herden, håller sig nära herden. Herden är där och det förändrar allt oavsett utgången. Och mitt i rädslan och smaken av död som vi kan känna i mörka dalar, eller dödsskuggans dal som viss översättning har det som, så går herden med. Herden som går vid vår sida i dödsskuggans dal, han är också själv en smärtornas man, som Jesaja beskriver det. Han har själv erfarenhet av lidande och mörker. Gud känner inte bara sympati med oss, utan han kan känna med lidande. Jesus själv vet hur det är, hur det känns att liksom bli förrådd av en nära vän, bli övergiven, hur det är att känna ångest, att sörja någon nära vän som har dött och att kroppen bryter ihop. Herden är där när vi går igenom dödsskuggans dal och det förändrar allt. Och när det är mörkt så är det faktiskt inte det bästa läget att överge herden. Och likt får så får även vi ty oss till herden som med sin käpp och sin stav ger oss tröst. Så låt oss hålla oss till den gode herden som känner oss, vet vad vi behöver, som vill oss väl och som kan leda oss ut ur mörka dalar. Bibeln talar om att det faktiskt pågår en kamp i tillvaron. Och en stor del av denna kamp mellan gott och ont som vi är indragna i, det handlar om vad som är sant. Fienden vill alltid så in tvivel. Han kallas för lögnens fader. Han ljuger för oss med syftet att stjäla, slakta och förstöra så mycket han kan. Och kanske är särskilt tilliten till Gud och det Gud har sagt som blir måltavla. När Jesus prövas i öknen, som man bland annat kan läsa om i Lukas 4, så inleder djävulen två av sina frestelser med orden: om du är Guds son, om du är Guds son. Detta utspelar sig just efter Jesu dop, som jag kanske gissar att söndagseventyret pratar om idag. Men i den scenen så får ju Jesus väldigt tydligt en bekräftelse att du är min älskade son. Och här så kommer frågan: om du är Guds son, så gör det här och det där. Är Jesus verkligen Guds älskade son? Så jobbar oftast djävulen, att han ljuger och förvrider saker och försöker så in tvivel i sanningar som Gud har sagt. Och här så kan vi följa Jesu exempel och göra som han gjorde när han prövades i öknen. Att också använda oss av Guds ord för att bemöta röster som vill så in tvivel om till exempel Guds godhet. Så du kan hitta ett bibelord som talar sanning om vad Gud är och vem han är och vad han har sagt, och hålla fast vid det när livet blåser upp till storm. För mig så är slutet av psalm 23 en sådan bibelvers. I vers 6 där det står att din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Eller som det också kan översättas faktiskt, att Guds godhet och nåd ska förfölja mig varje dag i mitt liv. Vi kommer liksom inte undan. Det är sant, även om dagarna som känns tunga och svåra, även då är Gud närvarande med sin godhet och nåd. Psalm 34, vers 9, så står det: smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. I svårigheter så tror jag att många av oss kan prövas i vår tillit till Gud. Vi kan ha en tendens att dra oss bort från Gud för att det inte blev som vi förväntade oss och bad om. Men det är inte från herden vi ska fly, utan till honom. Vi kommer till den som är god och som älskar oss och som även kan leda oss ur mörka dalar. Så hur flyr vi till Gud? Hur håller vi oss till herden? Det finns flera saker man kan säga. Ett väldigt gott råd är ju att envis fortsätta att gå på gudstjänster och att be om förbön av andra. Söka hjälp och stöd hos andra som kan tro åt en när man själv kanske inte orkar. Att finna stöd i varandra. Man är inte ett enskilt får, utan man tillhör en flock. Men ett konkret sätt att fly till Gud, det tänker jag också, är att be ärliga böner. Att säga till Gud som det verkligen är och som det verkligen känns. Inte bara säga det till sina vänner eller sin familj, utan även rikta det till Gud. Något som jag uppskattar med många av Bibelns psalmer, det är ju att psalmisterna ofta rätt så osensurerat uttrycker vad de tänker och vad de känner. Det är inte alltid de bönerna vi skulle säga är teologiskt korrekta i allt vad de påstår om Gud. Men de säger som det är och som det känns till Gud. Ofta så kan de uttrycka både vad de känner och ändå avsluta med att uttrycka sin tillit och vad man tror egentligen är sant om Gud. David, han skriver bland annat så här i psalm 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta jublar över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Det är lite känslomässig berg- och dalbana, eller hur? Som vi också kan känna emellanåt. Det är faktiskt okej att vara arg på Gud. Att uttrycka vad vi egentligen känner och att vara ärliga. Även Jesus bad ju ärliga böner. Det är ju nära relationer, de skapas främst när vi är nakna och ärliga med varandra. Säger som det är. Och så tänker jag det även kan vara med Gud. Att vi fördjupas i vår relation med honom när vi är ärliga. Men vi får också välja att sätta vår tillit till honom och hålla fast vid att han är god och har omsorg om oss. Och att hans goda vilja ska ske genom allt. Och jag vill avsluta med att kort titta på Jesu exempel. För när vi läser evangelierna och berättelsen om Jesus, så slås i alla fall jag emellanåt av den starka tillit som Jesus har till Fadern. Och hur den tilliten tar sig uttryck i lydnad. Och kanske särskilt i Jesu mörkaste stunder. Innan Jesus går in i slutfasen av sitt uppdrag här på jorden, att lida och dö på ett kors, så har Jesus ett väldigt ärligt och nära samtal med sin far i Getsemanes trädgård. Och Jesus, han känner en stark, stark ångest inför vad som väntar. Och han ber så här: Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det är som att Jesus säger: pappa, jag vill inte gå igenom det här lidandet. Låt mig få slippa det. Jag vet att du har makt att ändra detta. Men jag litar på dig och din godhet. Att du vet bäst. Så låt det ske som du vill, inte som jag vill. Jesus hade en nära relation med fadern, och man anar en viss form av självklarhet att Jesus kunde uttrycka sina tankar och känslor för honom. Men det förknippades också med en djup tillit till faderns omsorg och godhet, som ju i sin tur tog sig uttryck i lydnad. ända till döden på ett kors, som är ett fruktansvärt sätt att dö på. Och när Jesus väl hänger på korset så blir han ju smädad och förlöjligad. Judarnas religiösa ledare, eliten där, de gjorde bland annat narr av honom och säger så här: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. Alltså om Gud bryr sig om honom så bör han bli räddad från korset. Men Jesus, som är Guds älskade son, hänger dock kvar. Och Jesus själv verkar tycka det är lite svårt att se hur Gud är närvarande i stunden. För han ropar ju ärligt: min Gud, varför har du övergivit mig? Citat från psalm 22. Och i Lukas redogörelse så avslutar Jesus sitt liv dock med att ropa: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och slutar att andas. Det är en stark tillit till Guds godhet Jesus visar. Även om andra röster sa att om Gud bryr sig om honom så borde han bli räddad från korset. Även om han själv kanske ärligt kände sig övergiven där på korset, så avslutar han med att överlämna sitt liv till sin far i tillit. Tänk om vi även i våra mörka stunder i livet kunde få finna en sån vila och en sån tillit till Guds godhet. Att inte varje gång det blev en motsättning i livet ifrågasätta om Gud verkligen är god. Om Gud verkligen älskar mig. Även när det som händer, det som inte får hända, händer. När svaren uteblir. Jag önskar att få mer och mer en sån lutning i livet mot Gud. Och kanske är det bästa vi kan göra när omständigheter är svåra att i likhet med Jesus gång på gång överlämna oss till Gud, Guds godhet. När vi är i dödsskuggans dal, att söka oss till herden och överlämna oss i hans omsorg och ledning, även när vi inte förstår. Och vi kan välja att fly till honom även när livet gör ont. Eller som psalmisten sa: smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Vi ber tillsammans. Och jag tackar dig, Fader, för att du är en god Gud som älskar oss och som vill oss väl, som vill det bästa för oss. Och du vet, Far, att det är inte alltid lätt för oss att se det. Och det kan vara utmanande för oss att hålla fast vid det i perioder där vi prövas och där det är mörkt och tungt. Jag ber om din barmhärtighet emot oss. Jag ber att du skulle hjälpa oss att fly till dig. Att ty oss till dig, du som är herden, som alltid är närvarande och med oss, även i mörka dalar. Jag ber, Fader, att vi skulle få smaka och se din godhet ännu mer i våra liv, i våra sammanhang. Kom, Gud, och möt oss med din godhet. Ge oss en visshet i vårt innersta att du är en god Gud. Och det är värt och det bästa vi kan göra, att fly till dig även när livet gör ont. Tack för att du vill komma med tröst och med hjälp till oss när vi behöver det här. Kom och möt oss den här fortsatta delen av gudstjänsten. Amen.